Välkommen till Magpodden. Här kan du lyssna på ett samtal mellan mig och en blivande eller nuvarande mamma om ett specifikt ämne. Ett nytt samtal kommer varje vecka på veckodagen som passar ämnet. De olika kategorierna hittar du enklast på Magpoddens hemsida, magpodden.com. Där hittar du också porträtt på dem som jag pratar med här. För jag är porträttfotograf i Vasastan i Stockholm med speciell inriktning på gravida och nyfödda. I min studio har jag haft många fina samtal med mina kunder. Och en dag insåg jag att de här samtalen kanske var någonting som andra kunde ha glädje av att lyssna på. Av olika anledningar. Och så kom Magpodden till. Jag heter Bodil Bergman Hughes och mitt företag heter Bergman Hughes Images. I övrigt så gillar jag saltlakris, sköna soffor, roliga kvinnor, berg- och dalbanor, sena kvällar, stora hjärtan, solmusik och kaffe, bland annat. Nu börjar vi. Välkomna till Magpodden. Här sitter jag på en förlossningsfredag med Camilla som har varit hos mig och fotat mage, fotat bebis och allting. Och det var inte så länge sedan, så hon kan gott berätta om sin förlossning tycker jag. Hej Camilla.
Hej.
Jättekul att du är här. Jag satt just och pratade, som jag berättade för dig förut, med en kvinna idag som tyckte det var roligt att höra positiva förlossningshistorier. För man får väl ganska ofta höra motsatsen. Och det tycker du med.
Ja, jag kommer ihåg när jag var gravid med mitt första barn. Ja. Så frågar mig alltid hur andra kvinnor har gått igenom sin förlossning.
Ja.
Och då brukade de oftast dra upp antagligen sin version som de kanske tyckte var en negativ upplevelse. För att det var ju ofta skräckhistorier. Eller så kunde de berätta om en väninna eller någon nära till dem som hade haft en ännu hemskare förlossning.
Ja.
Och liksom kände att de behövde dela med sig till en första gångs gravid kvinna.
Varför är det så? Jag har hört det där jättemycket också. Att de är första gångs gravida och så ska liksom, då ska skräckscenarierna fram. Jag tycker det är jättekul. Men har de berättat för dig om sin förlossning då? Eller berättar de om saker som de har hört?
Alltså det har varit lite blandat. Det har varit om saker de har hört eller som de själva upplevt. Det har liksom varit ganska blandat där.
Ja.
Så,
och när det hände första gången, kommer du ihåg det? När det hände första gången? Eller hade du hört innan du var gravid till och med?
Jag hade ju läst lite. Så det var ju typ att det är ju ofta skräckhistorier man får höra.
Du menar i sådana, vadå, läst hur då? Vart då någonstans?
Nej men typ på forum eller på bloggar. Och jag försökte alltid liksom läsa folk som själva var gravida eller liksom följa någon som varit nyligen gravid. Och så att man liksom har en aning om vad som väntar, vad som kommer.
Visst är det så att man känner att man lite ska ge sig in i någon slags ny värld, nästan obehagligt äventyr. Och då vill man bara veta allt som går att veta.
Ja, jag vet inte hur många gånger jag har suttit uppe om nätterna och googlat allt möjligt liksom.
Ja. Gjorde du lika mycket sånt andra gången? För du har ju två barn nu faktiskt.
Nej, faktiskt inte. Utan jag tänker mer tillbaka nu. Hur gjorde jag första gången? Ja. Eller hur var det när Maribel var liten?
Ja.
Och så försöker jag liksom tänka tillbaka och så att jag slipper. För det första så gör man alltså många fel när man... Eller inte fel, men alltså man... Man gör saker som man vanligtvis inte skulle göra om man visste bättre.
Du menar som mamma eller som... Liksom...
Som mamma.
Ja.
Ja, som mamma mer. Som gravid så. Ja. Så tycker man ta hand om sig själv.
Men om du skulle titta tillbaka på... Minns du förresten hur det var när du liksom var gravid med henne? Alltså så länge sedan var det inte. Hur gammal är hon nu?
Två år.
Två år, ja.
Nej, 14 år.
Känns det som länge sedan?
Ja, faktiskt. Ja. Det känns som länge sedan.
Tänk. Det är inte så länge sedan när man ser utifrån, men det är ju tydligen länge sedan.
Ja, jag känner att jag har hunnit varit gravid med henne och haft två år med henne.
Ja.
Och under tiden varit gravid, så det är liksom, det känns som mycket har hänt.
Ja, men det har det ju också. Hur gammal var du när du fick henne?
oj, 22.
Ja, okej. Okay. Så det var ganska, men jag vet att när du var som jag så berättade du att du ville ha barn liksom. Det var något som du alltid visste att du ville ha tidigt.
Familj och alltså ha barn.
Ja.
Min mamma är ju själv ung så jag känner att jag är jättebra.
Ja.
Liksom gemenskap med min mamma.
Hur gammal är hon då? Hur gammal var hon fick dig?
Oj, hon var 24.
Hade du syskon innan också eller?
Nej, eller jag hade en äldre halvsyster om man säger så.
Ja.
Men hon bodde inte hos oss. Så det var lite så här. Henne fick jag mer kontakt med när jag var äldre.
Ja, just det. Så kan det vara. Precis. Mm. Men då var inte hon så jätteung. Jag trodde du skulle säga att hon typ fick det när hon var 17 eller något. Men så var det ju inte då.
Nej.
Men så träffar du din man. Nu gör jag lite bakgrundshistoria här på dig. Lite grann.
Uh-huh.
För du träffar ju din man. Och du sa till honom. Jag kommer ihåg det här saker som jag kommer ihåg lite från när vi träffades i studion. Att du sa till honom. Bara, så du vet så vill jag ha barn.
Sådär, lite ja.
Det tyckte jag var så roligt. Och han var äldre än du. Det var därför du var tvungen att ta upp det så specifikt med honom.
Ja, alltså. Han är ju mycket äldre än mig. Och... Mm. Han har en dotter sen innan och jag ville liksom bara göra klart för han att liksom okej, vi dejtar och allt det här. Och efter ett tag så var jag så här, men jag vill verkligen, alltså mitt mål i livet är ju alltså ha ett förhållande, alltså ett fast förhållande, skaffa barn och ha det bra i livet.
Precis. Och för dig var det samma sak, alltså fast förhållande och barn, det var då har man bra i livet. Är det så?
Ja.
Okej. Okay. Ja. Jag håller med dig nu. Men när jag var yngre som du, då var inte jag alls, hade inte jag alls bråttom att få familj. Så därför är det så olika hur man tycker, vad man har för mål och hur det känns, som vilken bild man har av att vara lycklig.
Ja.
Ja. Ja, men det var väl roligt för det blev ju väldigt bra. För nu har ni två barn.
Ja.
Ja. Då tänkte vi faktiskt ta och berätta lite först, vad minns du förresten av, du minns inte så mycket säger det, men tycker du att det var en väldigt stor skillnad på att vara gravid andra gången och första gången?
Ja, jag kom ihåg första gången så tyckte man alla typ krämpor, typ som hemorrojder eller typ sura uppstötningar. Sådana saker var jättejobbiga,
ja.
Tyckte man första gången. Och andra gången, då var det liksom, för mig var det som små potatisar, om jag säga. Då jag fick problem med järnvärde. Jag fick jättedåliga järnvärden. Jag var jättesvag och trött hela tiden. Och så fick jag gravidhepatosen.
Vad är det för någonting? Det måste du berätta.
Det är när man har höga gallsyror i blodet. Och då gör det att det kliar i hela kroppen. Det kliade i hela kroppen. Och det var så... Alltså handflatorna och alltså under fötterna, det kliade verkligen överallt.
Hur länge då?
Det kliade ungefär, alltså en vecka gick jag innan jag sökte vård.
Du gjorde och, det?
Ja, och jag trodde att det var, för jag hade fått ett järndropp veckan, alltså den veckan.
Mm.
Och jag trodde, ja men det kanske är... liksom allergisk reaktion. För jag hade läst att man kunde få det och att det var vanligt. Eller liksom, ja, en reaktion. Men det skulle bara vara runt armen då, där de hade stuckit in nålen.
Ja, ja.
Men det här var ju hela kroppen. Så jag kände en dag, nej, nu måste jag kolla vad det är. Så jag åkte in till förlossningen, de tog blodprov. Så kom jag hem, två dagar efter så hör de av sig. Då var det ju det.
Oh.
Att jag hade höga gallsyror. Jag hade ju problem med gallan.
Ja, du hade det.
Efter första graviditeten.
Aha.
Och så typ tog de bort
problem med gallan. På vilket sätt? Var det liksom gallsten? Eller var det
gallsten.
Ja, just det.
Så jag fick ju opereras när Maribel var ett.
Ja.
Ja.
Jag har ju opererat bort... Jag kom på det nu när jag satt och fixade med dina bilder. Att du hade ett R efter galloperation. För jag kom ihåg att jag tänkte, ja, men det har jag också. Jag har ju också gjort galloperation och tagit bort den. Så att...
Ja.
Precis, ja. Nej, men du, ja, men gud vad jag... Men då får man medicin för det då? Och sen så går det bort det där kliandet?
Nej, alltså inte så mycket. Jag fick medicin, men det kliade lite fortfarande. Mm. Men i och med att... oj. Maximilian som låter. Mm. I och med att de tyckte att jag hade gått så långt i graviditeten, så ville de ju sätta igång mig. Och det gjorde ju de.
Ja.
Så jag hann faktiskt inte bli av med kliandet.
Men gud. Det kom, jag kommer att du berättade om det här, men jag kommer inte ihåg detaljerna. Så att du hade det här hur länge då då?
Ja, om jag hade gått en vecka utan medicin. Jag fick medicinen på en tisdag. Mm. Och måndagen efter så sattes jag igång.
Ja. Ja, men gud vad jobbigt. Och sen så hade du det efter att du hade fått barn också, eller?
Nej, det gick nästan bort.
Ja.
Ganska så snabbt efter.
Ungefär. Ja, det var ju skönt.
2-3 dagar. Ja. Och så var det borta.
Ja, men gud, ja, du ser krämpor och sånt där. Det är verkligen så. Det är så intressant att du kastar ut liksom hemorrojder där. Det är så, mycket har man inte hört om innan man blir gravid. Jag kommer ihåg att jag... Nu sitter jag på förlossningsfredag och snackar om graviditet. Men det får... Förlåt, vi ska gå vidare snart på förlossningen. Men jag vet att jag till exempel... Visst kan man googla på sånt och lära sig, men jag kommer ihåg att någon ringde till mig som visste om att jag var gravid också och sa liksom att de hade en förstoppning. Och, och då var ju mitt trick att göra det här, att man liksom satte in några teskedar linfrön, hela linfrön i vatten. Så det precis täckte linfröna i ett glas. Och sen så hade man det över natten, och sen var den här gelén egentligen blev det på morgonen då. Och då åt jag upp, eller jag svalde den med mycket vatten. Det var ganska äckligt. Det smakade inte så mycket tyckte man, men det ändå var ganska äckligt. Varje morgon, och det fick mig liksom, och då funkade magen liksom. För det var jättejobbigt med en otrolig förstoppning man hade när man var gravid. När man var lite mer hög, lite större gravid sådär. Och det kan vi ge som ett hett tips här tycker jag till folk. För det är verkligen ingenting som är lätt. Att, det var det enda som funkar för mig. Hela linfrön, över natten i vatten, ät morgonen. Hade du något motsvarande trick? Eller kanske inte alla som får det. Jag fick det jättemycket.
Nej, faktiskt inte. Men jag har hört att det är bra mot magen. Alltså, jag har hört det förut.
Ja, nej, men precis. Men det kanske är lite olika man är. Men hörru, ska vi göra så att vi kastar oss in i förlossningen här då? Och ja. Då var det alltså som sagt ditt andra barn och du hade fött förut, men det var nästan så du inte riktigt mindes. Men hur var alltså första förlossningen, bara för att säga bakgrunden, var det bara normal förlossning? Det gick bra och sådär?
Det var normal förlossning.
Ja.
Jag gick över 12 dagar.
Okej, okay. Ja, det är ganska länge.
Ja, man blir ju man tänker ju typ att nej, men de kommer ju. Det datumet man får.
Man tror det,
ja. Ja, man tror ju det. Men jag tror det var bara 5% som får den dagen de är beräknade.
Är det så lite?
Jag tror det faktiskt. Jag kommer inte ihåg om det var 5 eller... Men det var en ganska låg siffra.
Ja.
Faktiskt. Och så gick jag över 12 dagar. Och jag trodde verkligen att hon skulle komma tidigt. Jag trodde ju verkligen det. Jag hade satt in det i hjärnan.
Ja.
Så jag var ju jättebesviken. Min syster hade kommit för att vara med på förlossningen ända från Frankrike.
Aha.
Men hon åkte några dagar. Hon åkte kanske en vecka innan jag födde.
Ja.
Stackarn.
Precis.
Men det började med att vattnet gick på morgonen. Jag vaknade av en konstig känsla.
Vänta, pratar vi din förlossning nu eller den första?
Första.
Ja.
Men jag bara... snabbspola lite.
Absolut.
Jag vaknade av en konstig känsla. Vattnet gick och vi åkte till sjukhuset. 4 timmar senare så började värkarna. Och så kämpade jag hela dagen fram till 12. Ja, det var 12 timmar förlossning.
Mm.
Jag provade akupunktur, men det fick mig att må illa. Så jag körde på utan.
Andning?
Ja, eller? Bara andning liksom. Jag hade en jättesnäll barnmorska som hjälpte mig fokusera på andningen. För jag hade inte gått på någon kurs eller så.
Oj, nu dunkar det till här.
Så hon hjälpte mig med andningen och det gjorde verkligen.
Vänta lite grann, du kan göra klart det du ska göra först. Du får tro att det blir lite mycket störning, man hör inte vad du säger riktigt.
Oj, förlåt, det var bara jag som... Bodil, kan vi pausa lite?
Absolut.
För jag såg nu att det var låg batterinivå.
Ja, okej.
Okay. Den är på 3% här.
Oj, ja, det kommer du inte räcka.
Ja, jag hade glömt att kolla det.
Men koppla in där. Du kan koppla in medan vi pratar, för jag kan klippa sen. Bara vi gör en sån här tyst paus. Okay. Funkar det. Koppla in dig du. Om du har sladden där, hör du det?
Så.
Ja. Oj. Sitter du i väggen nu?
Ja.
Ja, bra.
Nej, så barnmorskan var jätteduktig.
Vänta lite, vi måste göra en paus först så vi får en sån här klippställe man kan slippa in där igen. Nu ska vi se här. Så ska jag bara, jag kan till och med säga vad det var som hände ifall det blev så här konstigt innan. Så ska vi se här nu då. Och så kommer du ihåg bara hålla från micken bara lite ifrån munnen så det inte längre precis i munnen när du pratar. Bara håll i sladden lite grann. Mm. Då ska vi bara göra en paus. Och så ska jag berätta. Ska jag göra en pågrej här. Ja, nu kom Camilla på att hon skulle koppla in sladden i väggen för det var oerhört lite procent kvar. Men vi fortsätter här med din snälla barnmorska som hjälpte dig att andas, var det va?
Ja. Så det funkade utan bedövning.
Mm.
Och så kom hon 12 timmar senare.
Men det är ju otroligt för första gångs föderska. Allvarligt talat. Är det inte det?
Ja, och jag hade ju verkligen ställt in mig på det värsta. Då jag hade hört alla de här mardrömshistorierna.
Ja.
Men, och nu skulle jag bli igångsatt nu andra gången.
Ja,
och då var det också lite så här. I och med det här med hepatosen.
Jaha, så du skulle inte. Jaha, de säger att nu kommer det här att hända igen. Och då kan vi sätta igång dig. Jag förstår inte riktigt. Förklara för mig bättre. Jag förstår inte riktigt vad som hände.
Alltså, i och med att jag hade gravidhepatos. Då, då brukar man få medicin. Och så brukar de sätta igång förlossningen. Om man har gått.
Jaha.
Ja, det visste inte jag.
Nej, inte jag heller.
Och jag var lite så här skeptisk. För att jag hade hört bara mardrömshistorier om igångsättningar.
Ja, okej. Vad hade du hört då för någonting då?
Ja, men typ att det går för snabbt. Att liksom att man spricker rätt så mycket där nere.
Jaha, okej. För att man inte får ligga i latensverkar lika länge. Utan det är så kort. Ja, men just för jag blev igångsatt. Jag försökte tänka efter vad de tänkte. Men okej, ja.
Ja. Att verkarna var alltså mycket värre att ja, allt möjligt hade jag fått höra.
Men vet du, nu måste jag bara fråga en sak. För det här pratade vi också om lite grann innan det här. De här skräckhistorierna som bara regnar över en så fort man går omkring och blir gravid. Liksom. Och då tänker jag så här. Kommer du ihåg någon sån här situation när du satt någonstans och fick höra en sån här historia? För jag fick inte höra så många nämligen. Så jag undrar liksom, men jag har hört det av flera att de har varit med om det här. Och då tänker jag, kommer du ihåg någon gång när du liksom var med om en sån situation att du fick höra en historia?
Ja, det hände väl när man satt och fika någonstans.
Ja.
Liksom, med kompisar eller med släkt eller vänner. Eller, ja.
Alltså. Och det är bara så är det alltså. Så de bara berättar om att... Ja. Jag bara sitter och funderar på det. Hur, ja, kanske, det var så länge sedan jag födde barn så det kanske jag var med om också. Så att jag inte minns det. Det är möjligt.
Nej, men så snabbt man börjar prata om förlossning så... Tycker du?
Ja, vi måste verkligen. Ja, det är bra att vi pratar här så de får lite balans i tillvaron. De här stackars människorna som är gravida nu då. Alltså, för du blev igångsatt och det var inte så hemskt som du hade tänkt. Helt enkelt.
Nej.
Eller fått höra i alla fall.
Nej, utan jag kom till sjukhuset på måndag. Så tog de, alltså det var jättelugnt.
Mm.
Kom in 9:00. Fick sätta mig, de tog blodtryck och fråga om jag ville äta någonting. Jag trodde att när jag skulle komma in så skulle de köra pangbom.
Ja, just det.
Men nej. Utan jag fick ta det lugnt och ta blodtryck. Så gjorde de en undersökning. Och så kollade de om livmodertappen. Jag har ingen koll på vad tappen och sånt där. Men livmodertappen hade de kollat. Och så fick jag någon vätska att dricka så att den skulle bli upplånad.
Ja,
tror jag man säger.
Ja, det ska bli platt. Den ska inte sticka ut. Den ska liksom plattas till. För det, ska det här är ju inte jag expert på heller. Nu sitter vi här nästan och spekulerar. Men den ska utplånas som de säger precis. Den ska inte liksom sticka ut så mycket. Den ska vara ganska platt. Ja. Men fick du en vätska att dricka? Nu känner det som att är det så man gör? Jag blir så här väldigt förvånad. Vätskan kommer inte jag ihåg nämligen att jag fick. Ja,
men fick jag vätska, så jag fick vätskan.
Mm.
Och sen så gjorde de en kontroll igen vid typ 11:30 där.
Ja.
Ja. För att det finns tydligen... Alltså det finns ju flera metoder på igångsättningen.
Ja, det finns flera steg.
Och då vill de liksom... Ja, det finns flera steg. Det beror på hur pass mycket kroppen är beredd på det.
Ja, tydligen. Intressant.
Ja.
Ja. Och du dräcker, vad hände sen då efter det?
Så efter det så sa de att jag skulle få en ballong insatt.
Mm.
Som skulle göra att jag skulle öppnas 4 centimeter.
Just det. Ballongen, ja. Kommer jag ihåg. Och då kan de hålla på med den i några omgångar. Så det är det som är grejen. Varje steg måste man göra. De gör varje steg i några omgångar om det inte funkar första gången. Så gör de ballongen typ 3 gånger till. Förstår du sådär? Så det kan ta flera timmar per gång om det inte funkar redan första gången. Så.
Ja. Så efter jag hade fått för jag fick vätskan 2 gånger.
Ja.
Och så kollade de. Då var den upplånad. Så då var det dags för nästa steg. Och då var det ballongen.
Just det.
Och det var inte så lätt, kan jag ju säga. Vi fick komma in 3 olika personer för att försöka få in den här ballongen.
Ja, det kommer inte jag ha, du säger, ja. För de sätter väl in den och sen så blåser de ut den. Nej, bekvämt kan man ju inte säga. Men föda barn är inte så bekvämt. Alltså, det kan man... Nej, men precis. Fick du lära dig där när de sa att de skulle ligga, man ska försöka slappna av när de gör de här gyngrejerna? Och då sa de, sätta ihop fotsulorna. Alltså när man låg inte i en gynstol utan bara låg på en brits sådär. Ja. Så sa de, sätta ihop fotsulorna. Man drar upp fotsulorna mot rumpan lite grann liksom. Och sen så bara, och då kan man falla ut med knäna. Det var som en sån här annan variant av gynställning när man inte hade gynstol. Fick du lära dig där då?
Nej. Det fick jag faktiskt inte lära.
Det var så himla bra, för det funkar jättebra när de var där. Ja, i alla fall. Ja, det minns jag nu. Det bara slog mig. En bild som kom när du berättade om det. Ja.
Nej, så jag fick liksom... Så stoppade de in den här ballongen och de stoppade ju vätska i ballongen.
Just det.
Och så... Alltså när de stoppade in ballongen så började ju verkarna för mig.
Ja, okej.
Men det var inte så farliga verkar. Utan det var liksom verkar som... Jag kunde gå runt med den här... gåstolen och bara andas. Men de var ganska regelbundna då.
Hur långt är mellan ungefär, kommer du ihåg?
3-5 minuter. Ja. Alltså, däremellan. Och då var klockan ungefär 2, kanske.
Mm.
Ja.
Nu har jag din bebis är vaken här.
Ja, han håller på att röra sig här i sängen.
Ja. Ja, men precis. Ja. Och då kunde du fick ut verka, men du kunde gå omkring.
Ja, så jag gick omkring. Så gjorde de en kontroll för att kolla. Liksom. De försöker ju liksom rycka i den här ballongen.
Just det.
Om den ramlar ur så är man öppen.
Precis.
Så vid 4 ungefär så kom de in. Så bara slank den ur.
Ja, jag minns det också. Att min ramlade ur bara.
Ja. Och då hade jag 5 verkar på typ 10 minuter. Så det var ju varannan minut.
Mm.
Och då kände jag att liksom, jag måste få någon smärt. Alltså någonting mot smärtan.
Mm.
Så jag brukade... alltså jag gjorde det så på förra förlossningen. Jag bad om liksom såna varma kuddar. Att de värmer liksom kuddar.
Ja, okej.
Okay. Eller blöta, varma handdukar.
Ja.
Att de blöter dem och värmer dem i mikron.
Ja.
Och liksom trycker den mot magen.
Mot magen, okej. Okay. Mm.
Och så fick mamma stå och trycka liksom mot ryggen.
Var det hon som var med på förlossningen? Eller var det någon också med?
Båda två faktiskt.
Ja.
Och båda två var med första gången också. Så det var skönt.
Just det.
Ja.
Så för dem var det säkert skönt att kunna lösa varandra lite grann.
Ja. Och de sa att vi ska inte göra samma misstag som första gången. För då käkar de ingenting på hela dagen.
Nej, okej.
Okay. Stackarna.
Ja.
Ja. Nej, så vid 4 så var det 5 verkar på 10 minuter. Och jag provade lustgasen då. Och då fick jag liksom till den här tekniken. För det är ju en teknik, har jag förstått nu.
Jaha.
Andra gången. Alltså,
vad är den då? Kan man berätta om tekniken?
Nej, men alltså... Alltså andas på rätt... Alltså man måste ju andas in på rätt sätt. Jag gjorde fel första gången.
Aha, okay. Så
det var därför jag skippade den.
Och fel är vadå?
Jag vet inte.
Nej.
Men det kändes som om jag gjorde helt fel. För jag kände att det hjälpte inte liksom.
Okej. Okay.
För det ska ju låta som ett ljud när man andas in lustgasen.
Aha.
Har du hört det?
Nej, nej.
Så typ... Man hör typ hur den här... luften kommer in.
Okej, okay. Någon slags ventilstug som den ska igenom.
Ja, och det gjorde inte första gången, det gjorde det nu. Och jag verkligen kände effekten av lustgasen.
Okej, okay. Ja, du ser.
Så det hjälpte och jag kände att liksom, jag kunde prata emellan verkarna, för att annars var jag liksom som annars var jag så fokuserad på att klara mig igenom.
Ja, just det.
Att jag försvann liksom.
Precis. Men så du nu kör du lite lustgas nu då, när dina verkar var så där ganska många ändå då. Ja. Ett täta, ska jag säga.
Mm. Ja. Och sen så så sprack de på fosterhinnan.
Ja, men så här är det när det är live inspelning då måste man liksom ta paus ibland när bebisen vill äta mera. Nu hör vi när han ligger och sväljer här. Ja, men precis, att då vi fortsätter den här berättelsen då och ser om vi kommer igenom den här förlossningen någon gång.
Ja.
Men det var ju så att du lyckades få till lustgastekniken.
Ja.
Och tror handlar det lite om att man ska våga andas in djupt, tror du, eller?
Ja. Det är det här djupa liksom. Man måste ta ett ordentligt andetag och andas.
Just det. Ja. Så andas. Det blir något lätt puffande, för då blir det inte samma effekt helt enkelt.
Och sen när man har lärt sig, då drar man verkligen djupa andetag.
Ja, jag förstår. Okej. Ja, men vad bra. Nej, men okej, men sen då, du fick aldrig något dropp alltså? För jag minns att jag gick med någon sån här droppmaskin, men det var inte något aktuellt för dig, eller?
Nej, utan jag trodde verkligen att jag skulle få det här värkstimulerande droppet. Men eftersom de hade satt i ballongen och värkarna började, så behövde jag inte det den här gången, om man säger så.
Jag förstår. Mm.
Så de gjorde sen ungefär 6, så tog de hål på fosterhinnan, så vattnet gick.
Just det, ja.
Ja, så gick jag runt lite till. Och så kände jag det här trycket då.
Ja.
Det här trycket neråt.
Ja.
Och de hade frågat om jag ville ha lavemang.
Ja, just det.
Och jag sa nej, för att jag visste att liksom förra gången så går man på toaletten många gånger. För att man känner just det här trycket neråt.
Ja.
Så jag tänkte, nej, men jag går in på toaletten. Och mamma sa, nej, men lägg dig ner och låt dem kolla dig innan du går ut. För du vill inte föda inne på toaletten.
Nej, men just det. Ja, precis.
Så hon ringde på klockan och jag bara, nej, men jag måste på toaletten nu.
Ja.
Men lägg dig ner. Och så började hon bråka med mig, så kommer sköterskorna in. Och jag kan lova dig, Bodil, jag vet inte hur, men min mamma och barnmorskan, de bar över mig till sängen.
Ja.
Det kändes som de bar på mig.
Ja.
Och då var det så att det var liksom dags.
Nej, men.
Och jag kände, och jag som hade tagit det så lugnt, jag var beredd på att föda liksom på tisdagen. Jag trodde att det här kommer ta tid. Det kommer ta så lång tid. Jag har hört liksom att det blir så långdraget och jag var inte beredd. Och när de sa det, då fick jag världens chock.
För du trodde du var uppen 3,5 centimeter och det var liksom lugn och ro, eller?
Ja, och så var det inte.
Men
utan jag var uppe 7 centimeter och det var liksom snart dags och de började förbereda och jag kände bara typ hur paniken kom så lite smygandes.
Varför kom paniken då, tror du?
Typ, är jag beredd på smärtan eller typ?
Ja.
Jag vet inte, det var liksom...
Krystpaniken?
Jag hade inte tänkt att det skulle vara så där.
Nej, just det. Du hade inte mentalt inte riktigt hängt med att du var i det läget helt enkelt.
Nej. Verkligen inte.
Mm.
Och så var det bara att krysta. Sen när det väl var dags liksom.
Wow. Men det här är så kul för mig att höra. För att jag gjorde ju samma. Jag blev också igångsatt ju. Det här droppet fick jag. Men efter det så var ju verkarna igång liksom. Och då vet jag att jag kom ju till 7 centimeter. Och det gick jättebra fram till 7 centimeter. Och sen så fick jag kutsnitt. Och så jag kanske var närmare krystandet än jag tror. Eller men inte krystar man när man är 7 centimeter öppen, gör man det? Eller?
Alltså, det gick faktiskt jättesnabbt. Alltså, jag läste här på min förlossningsjournal.
Ja.
20 över 8 så är jag öppen 7 centimeter, skriver de.
Ja.
Och 20:43 så föddes han.
Nämen!
Så 13 minuter gick det däremellan.
Men alltså, det är tre... Alltså, nu känner jag mig så lite puckad, men nog är det 10 centimeter man ska vara öppen, eller har jag fel?
Jo, det är 10 centimeter man ska vara öppen, så det gick snabbt där på slutet.
Verkligen? Jag trodde det skulle ta typ 3 timmar till från 7 till 10. Det är lite kul att höra. Jag har faktiskt aldrig upplevt att jag kunde till och med ha varit jättenära att föda barn där, men det var ju bra att jag, för mig var det ingen val, jag bara säger. Aha, men okej, så det var ju otroligt snabbt marscherat på slutet för dig alltså.
Ja, verkligen. Och det är ju så här, Jag var inte beredd på det. Det kan ta flera timmar. Det kan ta dygn ibland. Det kan sluta med akut snitt. Så jag var liksom inte beredd på det.
Och när man blir igångsatt menar du att det kan ta lång tid? Ja, men det är ju de här stegen. För de gör som sagt varje steg 3 gånger. Och därför kan det ta flera dygn. Ja, det kan det faktiskt. Men du gick ju vidare på varje grej, vilket jag också gjorde. Det gick på första försöket på alla steg. Så det tog inte så lång tid för mig heller. Men, ja, men vad bra. Alltså, ja, men gud Camilla. Så egentligen var det så att du var inte redo för att barn egentligen i huvudet.
Nej.
Ja, det var inte du va?
Nej.
Lilla bebis, Maximilian. Ja, som han heter. Ja. Men jaha, så där låg du och födde barn. Hur gick det då?
Och när han kom ut så var det världens känsla liksom. Så ligger man där och storbölar.
Ja. Ja men gud. Men hur många kryssningar gjorde vi då? Du, mest du?
Oj, det kommer jag inte ihåg.
Det gör du inte?
Nej.
Och sånt står inte i journalen heller kanske?
Nej, faktiskt inte.
Du sa till mig att du tyckte om att du gillar att läsa din journal. Ja, varför det?
Alltså jag har... för att det är häftigt. För att man... Alltså man glömmer bort lite.
Mm.
Man glömmer bort. Det gör man för att annars så skulle man inte göra det igen.
Ja, kanske är så.
Men man glömmer bort då detaljer. Och så brukar jag läsa liksom igenom.
Ja.
Bara för att... Alltså, jag tycker det var, för mig har det varit en jättehäftig upplevelse båda gångerna.
Det har det.
Och det har varit helt olika. Ja. Men båda var liksom jättehäftiga.
Du säger att du vill ju ha mycket barn. Du vill ha fler barn, eller hur? Var det så?
Nej, inte efter.
Nej.
Inte efter den här graviditeten jag haft.
Nej, men just det.
Rädd. Jag var lite... Jag kände att det var... Alltså, jag har fått en pojke och en flicka. Jag kände mig... En välsignad med båda de två.
Och det förstår jag. Nej, men det är väldigt roligt om man får det. Jag vet inte om alla tycker det. Men det brukar kalla det för lyxblandning. Ju, att man får till båda de där två. Att man inte behöver försöka något mer. Men vad ska jag säga? Om vi går tillbaka till ursprunget när du pratade, samtalet här. När vi pratade i början. Att man får höra så mycket skräckhistorier. Så vad tycker du är det? Du tycker det var jättehäftiga upplevelser. Och vad tycker du att man... är onödigt rädd för? Eller jag vet inte, vad ska vi kunna... Jag vill liksom säga någonting till de här som sitter där ute och är gravida nu och lite rädda. Vad är det man liksom är rädd för som du minns som du kanske ser annorlunda på nu? Eller gör du det? Eller är det så?
Alltså jag tror man är rädd att det ska gå åt det här negativa hållet. Alltså man har ju typ en bild av det man vill, som man inte vill ska hända.
Mm.
Typ i mitt fall var det akut snitt. Det ville inte jag att det skulle hända.
Nej.
Så då är man ju liksom rädd för det.
Och vad var det du var rädd för där? Vad var det du hade tänkt att du inte ville vara med om just med det?
Det var... Jag ville helst inte bli snittad.
Nej, just det.
Jag hade sett alltså när jag låg på BB första gången. Mm. Så hade jag sett en kvinna som hade blivit akut snittad. Och hon hade väldigt ont, kan jag säga.
Ja, okej.
Okay. Och jag låg ju... Vi delade rum.
Mm.
Hon hade väldigt ont. Och för mig som hade fött barn... Och du vet, man har ju de här efterverkarna. Det är ju allting. Men det gick liksom... Det tar man. Man kan ta det.
Ja.
Eller liksom två Alvedon hjälper dig. Men det här... Alltså för henne så hjälpte det nog inte. Hon hade mer ont än så. Ja. Och då var det för mig en bild av att snitt liksom gör ont. Att det är jobbigare för kroppen. Det är jobbigare att återhämta sig ifrån.
Jo, men det är det nog på ett sätt. För det är en stor bukoperation. Det går inte att komma ifrån. Liksom.
Ja.
Men jag måste säga, eftersom jag har inte varit med om någonting annat. Så jag har inget att jämföra med. Nej. Och jag måste nog säga att för mig var det inte så farligt. Jag hade ont i magen. Men jag liksom lyckades. Jag var på gick samma dag. Du vet sådär. Ja. Däremot kunde jag ju inte... lyfta henne. Jag minns inte sådär att det var något hemskt fruktansvärt. Men det är klart man hade ont. Nej, inte sådär så jag minns att det var jobbigt. Det står inte ut för mig i minnet alls. På det sättet.
Ja.
Att ta sig upp rakt upp ur en säng med magmusklerna. Det kunde man ju glömma ganska länge. Men att ta sig upp sidledes och hålla i någonting. Hemma hos mig hade vi nämligen en vägg. För sidmusklerna i magen funkar bra. Så att jag hade en säng... i sovrummet hemma som stod vid, och så var det en dörr som var nästan alltid öppen. Och då hade jag ett långt bälte faktiskt som var på det handtaget på den. Så jag kunde alltid sitta upp och dra mig upp ur sängen med det där bältet lätt liksom, för det var från sidan. Så jag fungerade ganska bra, ganska snabbt faktiskt. Men det, vet, det här är ju grejer, man har ju olika grejer som triggar både rädslor och andra. Liksom. Så det, ja. Du, det var din grej, det hade du upplevt via henne liksom. Ja.
Så då var det liksom det som gjorde att jag helst inte ville hamna där.
Nej, just
det. Men det är inget man kan styra egentligen.
Nej, det är ju det.
Man kan, det är det man måste komma ihåg. Det är barnet som... Mm. Det är ju barnet. Alltså när den vill komma ut och när den väl kommer ut, då kommer den ut.
Mm.
Och blir det förhinder så måste man ju snittas.
Precis. Det måste ut, alla måste, barnet överleva. Det har vi pratat om någon gång då, att det är en väldigt fokus på just att bebisen ska överleva och att det ska gå bra med alla i sjukvården då på förlossningar. Och en del mammor känner sig, som jag pratat med både på podden och privat ska jag säga, också privat, men alltså utanför podden, är det här att man känner att det är väldigt dålig omsorg kanske om kvinnan liksom. En del tyckte att de hade förlorat, de hade spruckit mycket eller vad det var. Det var ju min stora mardröm. Att spricka för mig kändes helt makabert. Att liksom ha någon slags stora sprickor i underlivet. För mig var det som att det är bara inte rätt liksom. Det var en stor rädsla som jag hade. Så för mig var det liksom segertecken när jag drogs till operation, för att jag slapp klämma ut henne. Förstår vad olika det kan vara. Vad konstigt, va? Ja. Och sen så pratade jag med hon som hade den här solskenshistorien med förlossningen. Mm. Och hon, eller det kanske var någon annan, men i alla fall jag sa att det var så himla otroligt bra förlossning. Och det kanske var någon annan. Och så sa de, och så slängde hon ur sig så här på sidan av bara att hon hade spruckit. Och för mig så kunde det inte vara samma sak. Jag trodde inte hon hade spruckit dugg, eftersom hon sa att det hade varit så bra förlossning. Men för henne var det så att nej, men det var inte så farligt. Så man har olika bilder i huvudet för man tror det är bra och dåligt liksom.
Ja. Men jag tror man måste liksom tänka på så länge... Alltså smärta, man kommer känna smärta om man liksom föder. Alltså om man inte snittas, man kommer känna smärta.
Ja.
Det går inte att gå. Kanske om man har epidural, jag vet inte hur det är med det.
Nej, nej.
Men liksom, det är klart, du föder ett barn. Du föder ett barn till världen.
Men sen då, det går över ganska fort. För jag har ju som sagt, jag låg och sov på operation. Så hur var det efteråt liksom? När bebisen just har kommit ut, kan du berätta för mig som aldrig varit med om det?
Oj, tiden går så himla fort helt plötsligt. Du vet, man är gravid så länge och man känner att tiden går aldrig. Och sen när de har kommit ut, då gick tiden så himla fort. Helt plötsligt så var det natt, det var dags att sova igen. Och det var så här, man hade alltså ett barn bredvid sig och du vet, det var lite så här... Oj, typ, ska vi redan sova? Man vill liksom vara uppe och klappa och titta och bara känna. Och, ja.
Det där tycker jag är så kul också, för att man går och drar så länge på den här, som du säger, graviditeten så himla länge. Och det verkar ju pågå evigheten mot slutet liksom. Och sen så planerar man för förlossningen när man har mycket teorier om det. Kollar YouTube på alla förlossningar man kan komma över. Och sen så gör man... Och sen så sitter man där och ingen... För nu börjar ju liksom livet med den här bebisen. Alltså ögonblicket efter förlossningen så börjar livet med den här bebisen.
Ja.
Och det är väldigt få som har tänkt vidare. Alltså om andra barnet kan tänka, men där har man ju en bild av hur det livet är. Men om man inte har ett barn förut så är det som att den delen av livet har man svårt liksom att se till. För man, i sitt huvud kan man bara tänka fram till förlossningen på den vänster. Jag vet inte, känner du igen det? Eller var det bara så för mig och några till som jag vet om?
Alltså, ja. Sen är det liksom tomt. Man tänker att, ja, men typ man längtar hem blir det sen.
Ja, precis. Ja, det förstår jag. För jag tänker på det som jag tycker är så fascinerande. Och det är därför tror jag som det inte blir så mycket amningens prat. För att det blir så otroligt sekundärt med tanke på att man först ska ge den här graviditeten och förlossningen. Men förlossningen är ju max, om man har väldigt otur, 2 dygn. Helst inte, helst kanske 12 timmar. Och sen så är det faktiskt dags för resten. Men det där är jättesvårt att se framåt, det förstår jag. Jag tyckte själv det var det. Så det är verkligen, det verkar som att vi funtade så helt enkelt. Vi gjorde så. Ja, och sen kom du hem inte bara det. Du hade ju lilla bebisen och ett barn till hemma. Hur var det att komma hem med honom till henne? Eller hem överhuvudtaget egentligen?
Ja, alltså, för jag var ju kvar på BB jag var inne måndag. Jag kom hem på torsdag.
Okej.
Okay. Så jag hade längtat hem i flera dagar.
Ja, okej. Okay. Hade du velat gå hem typ samma dag, eller?
Ja, typ. Ja. Jag trodde, de säger ju oftast att man får ju gå hem lite tidigare när det är andra barnen. Men ja. han var så pass liten, så de ville ju ha koll. Och han hade svårt att ta bröstet.
Mm.
Så då var det liksom att jag fick inte åka hem förrän han hade liksom visat att han går upp i vikt.
Mm.
Eller att han tar bröstet. Och att syremätningen var helt okej, för det hade han också lite.
Ja, okej.
Okay. Lite. Nej, blodsockret menar jag.
Jaha, okej.
Blodsockret var lite lågt. Så när jag kom hem, då var det världens känsla liksom.
Mm.
Men det är fortfarande den här känslan. Vad händer nu? Vad gör jag nu?
Är det så? Lite. Du kände det inte som en veteran?
Ja, jag kände typ att det här var lite för bra för att vara sant. Eller jag vet inte. Det kändes som, jag vet inte vad jag gör. Eller typ, det är för många känslor på samma gång. Så jag typ gick runt hemma som en höna typ och bara visste inte vad jag gjorde. Typ slängde in tvätt och alla låg och sov och jag visste inte vad jag skulle... Jag kunde inte sova eller vila lite för att jag kände att typ alla känslor bara sprudlar.
Och då hade du honom hos dig och sitt omkring och inte visste vad...
Han låg i sin spjällsäng och... Jag gick runt och visste inte vad jag gjorde. Liksom. Jag visste inte om jag var hungrig eller om jag skulle äta eller om jag skulle ta en dusch eller om jag skulle... För att... Jag vet inte, det kändes så konstigt bara.
Ja, överväldigad av allting. Och säkert mycket hormoner och mycket... Och sen är det ju en världens resa. Man kommer ju hem från en upplevelse som man... Det tar ett tag liksom att tänka igenom allt det där. Men där tror jag faktiskt att läsa journalen kan hjälpa till med lite bearbetning, eller? Ah. Man liksom, alltså, när läste du journalen första gången? Kommer du ihåg?
Första gången efter Maribel eller Maximilien?
Nej, efter Maximilien.
Nej, jag hade kommit hem och typ... Det hade gått kanske en vecka och allting var lugnt.
Ja, då kollar du.
Ja, då... Läser.
Var det någonting som du läste där som du kände att wow, det här kommer inte jag ihåg?
Att det hade gått så snabbt.
Ja.
Eller alltså jag kommer ihåg att det hade gått snabbt, men hur snabbt det hade gått? Du vet när man ser klockslagen på, för de skriver ju klockslag. Så då var det lite så här, men det gick väldigt snabbt.
Ja.
Liksom. För när man väl är där så känns det som det tar världens tid.
Ja.
Precis, ja men det är det. Och allting är så intensivt. Alltså det där är ju så svårt att se utifrån.
Man har ingen tidsuppfattning.
Nej, precis.
Under själva förlossningen och verkar och allt liksom. Nej. En dimma.
Typ. Man går ju väldigt in i ett fokus. Alltså det gör man när det verkar och såna här saker. Det är helt klart alltså.
Mm.
Precis. Men då skulle jag vilja fråga så här då. Du sa ju att du skulle ta några fler barn och sådär. Men är det någonting som du skulle vilja säga liksom... säga? Du vet inte, något tips du har eller något råd du skulle vilja ge till födande kvinnor?
Jag vet inte, att man inte ska oroa sig för mycket.
Nej.
För att jag kommer ihåg att jag satt och googlade och allt det här, men egentligen inget av det hjälper. För att när det väl kom till kritan så man vet inte hur det blir. Och vad som... Alltså, man ska bara försöka fokusera när man väl är där, tycker jag.
Ja. Det är ju så här att väldigt många av oss kvinnor, och säkert flera också, vi planerar ju alltid. Vi planerar allt vi gör. Det är så väldigt mycket om sig kring sig och kalendern och allt vad det är. Och så är vi ofta högpresterande och så vill vi ordning och reda och sådär. Eller försöka få någon slags illusion om ordning och reda i alla fall. Och då är det väldigt svårt att föreställa sig att man ska gå igenom någonting som stort och inte kunna planera det. Alltså det är någonting som är jag tror många, det är första gången man får gå igenom någonting som man, jag vet inte, jag kanske snackar strunt.
Jag är en sån som gillar att planera.
Ja.
Och det är verkligen en sak som inte går att planera.
Nej, ja, det
går
ju
inte.
Nej. Och det är klart att det finns flera saker som man inte kan planera. Man utsätts ju för saker i livet. Men det här är verkligen en central händelse i livet som man inte kan planera. Så är det.
Ja, alltså det är en stor del av ens liv som kvinna.
Ja.
Och det är en stor sak som inte går att planera. Så det är väldigt svårt.
Ja. Och nej, men det får man nog, man får förstöra. Jag hade ju en otrolig plan på plats när jag skulle föda barn och skrev till och med ut mig från sjukhuset för att jag inte hade tänkt att vara där utan verkar. Det var helt galet. Det finns med ett samtal, mitt första samtal på förlossningsfredag, så pratade jag med min mamma och då berättade vi lite grann om det där. För jag var ju totalt låste huvudet på att jag skulle ha det som jag hade tänkt att ha det helt enkelt, med mitt verkarbete. Och tills hon kom och sa att nu är det något annat som gäller och nu får du kamatera och åka till sjukhuset. Liksom. För jag, mitt vatten gick och verkar kom aldrig. Och då hade jag en plan som var så stark, en bild i huvudet, så jag inte kunde förstå att jag var tvungen att tänka om förrän någon kom och sa det till mig ordentligt. Liksom. Så att det kan, för jag, så jag var ju verkligen jätte ute på kanten av att vilja planera allt fast det inte gick. Och det är ett bra råd tycker jag, Camilla.
Man får ta det som det kommer.
Och, man får ta det som det kommer, precis.
Och liksom ha ändå en... Alltså... min målbild var ju att han kom ju ut, liksom.
Mm.
Så på något sätt, liksom... Ja.
Och så ska man inte vara så himla rädd för smärtan, kanske. En del är rädda för den, tror jag. Att det ska göra för ont om det ska...
Jag brukar alltid tänka så här. Det kommer göra... Jag försöker alltid tänka att det kommer göra så ont som det bara går. Liksom.
Okay. Alltså,
jag föreställer mig det värsta. Det kommer göra så ont som det bara går. Går det bättre, ja, då var det jättebra.
Okej. Okay. Ja, men det är en teknik. Varför inte? Det är väl jättebra. Så har du gjort på båda två, eller?
Ja, faktiskt. Så tänkte jag på båda två.
Mm. Och då har
jag
fick
det från när jag skulle tatuera mig faktiskt. Ja. Jag hade bestämt mig att det var världens smärta. Och så när vi började så var det inte. Så tänkte jag att jag kör samma sak med förlossningarna.
Jag tänker inte.
Jag kommer aldrig känna något värre. Jag har aldrig brutit någon ben eller så. Så jag vet inte hur det är.
Mm.
Men jag tänkte att liksom, det kommer vara den värsta smärtan som finns.
Mm. Och sen så var det inte så farligt.
Nej.
Nej, och du gick ändå inte, som du säger, du gjorde ju mest pannning och varma handdukar, vad jag förstår, så att det är lustgas gjorde du.
Ja, lustgas.
Ja, ja, just det. Ja, nej, jag tycker det är faktiskt bra som du säger, för jag tror det är verkligen så. Det finns väldigt många skräckhistorier som figurerar där ute. Och det behöver inte vara så illa. Alltså verkligen inte, och det är väl bra att vi får dokumentera några sådana historier också och sådär. Och hoppas att det kan trösta någon som befinner sig i 8:e månaden och undrar vad de har gett sig in på.
Ja, jag hoppas det.
Ja, jag med. Jag hoppas förlossningar i allmänhet förtjänar ett bättre rykte, tycker jag.
Verkligen.
Ja, eller hur? Min mamma har alltid sagt att det är häftigt att föda barn. Hon tycker det är fantastiskt. Och sen tycker jag att det är bra att vara förberedd. Så jag tycker... att kunna slappna av, att verkligen på riktigt kunna förstå hur det känns i kroppen och slappna av, det är mitt stora råd. Och det kan man göra på olika sätt, men jag gjorde mycket avslappningsband och sådär hemma, och så hade jag gått lite på yoga för att känna hur det kunde vara att andas igenom lite jobbiga ställningar och sånt. Och för mig hjälpte det jättemycket, för att slappna av, det måste man kunna göra. Och för mig var det faktiskt så att för mig var det skönt att inte ligga på rygg. Jag gillar inte att ligga på rygg. Jag satt på någon stol och hängde över någon säck eller boll. Jag hängde över någonting som gjorde att jag inte behövde hålla upp kroppen. Så jag verkligen kunde slappna av ordentligt. Och det hjälpte mig jättemycket faktiskt. Det är också ett tips.
Faktiskt. Så kände jag på första gången att liksom, jag stod upp eller om jag satt på en platesboll så var det mycket skönare än att ligga ner.
Ja, precis. Men ligga på rygg gillade jag aldrig. Men jag var tvungen upp ibland för att de skulle kolla CTG-kurvan och det där. Ja. Så det var inget val, men oftast ville jag inte vara på den. Ja, men gud vad trevligt. Och nu är den lilla gubben tyst. Har han somnat, eller?
Ja, han har somnat.
Vad bra. Ja, men gud vad roligt det här var. Nu tänkte jag så här, jag ska återkomma till det sen. För vi tänkte ju innan vi började här att välja vilken kategori vi skulle lägga oss på. Om det var förlossning eller om det var mammaliv. För vi diskuterade lite grann så där att det här när du var hos mig. Det här när vi fotograferade och du sa att det här med, att, med syskon och andra barnet. Men du har inte kommit så långt in i den delen av livet än. Han är så liten.
Han är så liten.
Ja, så vi kan vänta lite ett par månader till så får vi se. Hur är det då? Och lägga in dig på en mamma måndag där. Det vore jättekul faktiskt om du vill det.
Ja, det skulle jag gärna göra.
Ja, så får vi se vad vi har. Men det här är jättekul. Tack så mycket för att du ville berätta, Camilla. Då ska jag får vi hoppas att det hjälper någon. Men det tror jag absolut det gör. Jag tror att överhuvudtaget vi hör historier som inte är bara meningen att ge fasa. Liksom. Eller vad det nu är. Någon slags sensationslyssnad. Vi behöver fler sådana. Bra förlossningshistorier. Det tycker jag vi ska ta bidra med här.
Tack för att jag fick vara med.
Ja, det är klart. Jag ska vara med. Jättebra, men då ska vi återvända till vår kväll då. Sover den lilla flickan också då?
Sover hon? Ja, hon sover.
Ja, det är ju faktiskt lite sent, klart hon gör. Men bra, men ha en skön kväll, fortsatt kväll, och få se om du får sova någonting. Hur sover han på nätterna? Går det bra eller är du låter pigg, tycker jag. Bra. Ja.
Det var tur ganska... nog så har jag fått barn som gillar att sova.
Ja, skönt. Skönt att höra.
Och han vaknar och ammar två, alltså ungefär vid 3, 4, 6, 7 någonstans. Så det är inte så farligt, känner jag.
Nej, det är det inte. Det låter bra. Men vad kul, Camilla. Men då hörs vi snart igen. Och så får vi säga godnatt och hej då.
Tack detsamma, Bodil. Kan och mig.
Ja, hej då.
Hej.
Ja, då var veckans samtal på Magpodden helt slut. Och nästa vecka så kommer det ett nytt. Dessutom finns det en hel del samtal redan som ligger där. För dig som är ny på Magpodden, då kan du botanisera och lyssna på dem. Glöm inte att gå in på hemsidan magpodden.com och dela gärna med dig av länken. Magpodden.com, hur lätt som helst. Många kvinnor skulle nog behöva få lyssna på några av de här samtalen i alla fall. Och Instagram har också välsignat med Magpoddens närvaro. Och kontot heter helt otippat Magpodden. Välkommen tillbaka. Hej då!